Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, du har dammet lagt sig efter MotoGP-säsongen och dags för ännu en MotoGP-podd. Står vi i Andreas Mårtenssons garage igen. Det känns inte lika glamoröst som att vara på plats på race, eller hur Andreas?
Nej, det gör inte det. Det var som sagt senaste podden då, vi var det Palme utanför fönstret, nu är det grått.
Nu är det väldigt grått och mörkt. Du, hur känns det rent allmänt då när säsongen har dragit förbi så här?
Nej, men jag tycker det känns lite tråkigt ärligt talat. Jag känner mig sugen på mer race, måste jag säga. Jag har inte riktigt mätt den.
Nej, det är jäkla tempo hela tiden när säsongen är igång, och jag får också den där känslan. Jag gillar inte riktigt avslut så här, utan jag får en extrem tomhetskänsla. Jag tycker att ja, det är svårt. Det känns faktiskt extra trist just precis när det är över på något vis.
Ja, och det är det. Det är ju inte så långt till nästa säsong drar igång, 8 mars, men det känns långt just nu. Det är både jul och det är nyår och allt möjligt som ska passera innan, och det känns en bit dit till och med, känner jag. Så att, ja, vi får njuta av testerna som pågår just nu och försöka se ljuset i tunneln.
Ja, jag kommer på faktiskt varför jag gillar racingen så mycket och följer det här, och det är just det här att vi vet ju aldrig vad som händer fullt ut, och hur länge jag än har följt det här och vi har jobbat tillsammans, och så är det nya grejer nästan varje helg, och det är saker som det är omöjligt att förutse helt enkelt.
Ja, alltså den här helgen som gick nu, Valencia, den skulle ju bara borstas av, och racet, ja, vi såg fram emot ett bra race, men ja, inte så mycket mer snackis än så. Jag gästade sportklubben som vi har satt här förra onsdagen, precis när vi kom hem ifrån Malaysia, så gjorde vi någon sån här Skype-grej med dem, och ja, det fanns inte så mycket att liksom ta på. De försökte trigga mig lite på det här med Marquez-bröderna. Båda världsmästare, kommer vi få se dem i samma team? Och ja, vi analyserar vad som kan hända till 2021 och allt möjligt. Liksom. Och, ja, här står vi 5 dagar senare.
Ja, och så har allt hänt egentligen.
Ja, allt hänt.
Ja, och det kan man verkligen säga i och med att det här med Alex Marquez till Repsol Honda, det är ju verkligen en stor nyhet, och det var ju en stor händelse, bara det att Lorenzo tvärt säger att nu är det slutkört.
Ja, det var ju där det började. Det började med den här pressreleasen som kom. Den kom klockan 10.00 i torsdags, och jag såg mejlet 10.01 eller något liknande, för jag fick det direkt, det plingade till. Och så stod det då i mejlet att Lorenzo ska hålla en egen presskonferens klockan 15.00 tillsammans med Carmelo Ezpeleta, som är då vd för Dorna. Och ja, när man läste den meningen så förstod man ju vad det handlade om direkt där, att han kommer lägga hjälmen på hyllan. Så det kändes ändå, alltså, det var ju väntat på ett sätt, men jag kan ju inte säga att jag hade väntat på det, att han skulle liksom lägga av tvärt på det sättet.
Nej, och ändå har vi ju spekulerat om det flera gånger under säsongen, så att jag menar, det kommer inte helt som en blixt från klar himmel, och vi snackade om det i den podden som vi gjorde i Malaysia, en av dem i alla fall, det här med att ingen av oss ville ha Lorenzo åka runt i den fart som man har gjort under året i alla fall. Då är det bättre att lämna styrningen och lämna över till någon som laddar ordentligt.
Ja, nej men absolut. Det är, jag köper hans argument och absolut att han lägger av och lägger ner karriären. Men det kändes ändå så där att det var lite vemodigt när man fick den här pressreleasen. Sen var det en lång väntan på nästan 5 timmar till presskonferensen drog igång då 15.00. Och på något sätt hoppades man, jag hoppades i alla fall innerst inne att det kanske bara är ett sabbatsår eller det kanske bara är något, även fast man visste ju att det är ju slut liksom. Men ja, det var lite vemodigt var det.
Ja. Ja, och det är i samband med att det just var säsongsfinal. Det blir som en extra tomhet tycker jag. Och det är ju med också att Lorenzo har varit en sån tongivande förare under så många år. Gör det ju, det blir extra stort tomrum.
Ja, det blir det. Trefaldig världsmästare i MotoGP. Det är klart att han lämnar ett, i alla fall inom mig tycker jag han lämnar ett tomrum i serien på något sätt. Sen givetvis hans resultat den här säsongen, det kunde ju kvittat. Men sett till den kapaciteten som han har så kanske han är en av dem som verkligen kan, eller han är ju en av dem som kunde utmana Marcus på fullaste allvar. Och det är inte många som kan det, helt
Nej.
Enkelt.
Nej, vi fick ju aldrig se den fulla potentialen hos Ducati framförallt, tänker jag. För att det här att utmana på samma fabrikat det, och i samma team, ja det får vi se hur det går vidare här under kommande år för brorsan.
Ja, exakt. Jo, ja. Men, nej, men precis som du säger, det hade man ju velat se i Ducati istället. Men ja, det får vi aldrig göra.
Nej, nej, lite tankar inledningsvis då om det som inledde helgen. Jag tänker vi ska snacka om just Valencia-helgen. Måste bli en av punkterna. De stora nyheterna, det handlar ju om Alex Marquez och hans kontrakt då med Repsol Honda, ettårskontrakt ska vi komma ihåg, till nästa säsong.
Ja.
Och sen lite kort om vintertester och uppladdning för nästa år. Det är väl så vi får behandla den här podden, tänker jag.
Ja, det känns så. Det känns som att vi har avverkat det mesta som har med Lorenzo och company och Sarko och sådär att göra, men det gjorde vi ju i sändning, så att alla kanske inte sett alla sändningar.
Nej, vi får hoppas att det finns något nytt att krama ur. Eller hur?
Det men finns det ju med Alex Marquez i alla fall. Ja, det ska vi gå in på djupet på.
Ja, det tycker jag. Men du, Valencia-helgen då. Det inledde som vi sa här nu då, med Lorenzos presskonferens. Och direkt där så drog ju snacket igång. Och det var, man fick känslan lite grann precis som i Österrike där. När det var massa spekulationer och annat som plötsligt drog igång att racingen kom lite i skymundan inledningsvis på helgen.
Ja, det gjorde den ju också. Det var ingen snack om den saken. Den kom i skymundan. Det var allt snack. Det handlade om Lorenzo, det handlade om Sarko, det handlade om Ducati-förarna. Det var egentligen det som allting handlade om. Efter att chocken lite på något sätt hade lagt sig i det på honom, att Lorenzo skulle verkligen lägga av. Han menade allvar med den presskonferensen helt enkelt, att sen tog det några timmar och sen så var det mer om vem som skulle ersätta resten av helgen, eller resten av i Repsol Honda.
Ja. Men då när väl helgen drog igång på banan så var ju alla mästerskap var avgjorda. Dalla Porta i Moto 3, Alex Marquez klar då i Moto 2 från Malaysia och sen tidigare i MotoGP då Marc Marquez. Men för mig så gör ju det, ja visst, man tappar lite nerv i helgen, men samtidigt så gör det ju att alla förare och alla team på något vis kan antingen då börja preppa för nästa säsong eller lämna med flaggan i topp.
Ja, men exakt. Och jag tycker vi såg ganska hård laddningen då från de flesta förarna. Och sen så blev det på något sätt, så har det blivit så de senaste racen att det har blivit Marquez, Quartararo och Vinales. De tre på något sätt har ju hela tiden utmärkt sig som de tre snabbaste på träningar, under race pace, under enskilt snabba varv och sen även oftast i racen också. Nu kom ju Jack Miller där och knackade på dörren och kvalade in trea. Gjorde han va?
Ja, det var första startled.
Första startled och sen så slutade han trea dessutom. Så han gjorde ju en superbra helg och överraskade faktiskt på mig att han kunde hålla den positionen. För vi har ju sett det ganska många gånger att han har dalat tillbaka efter några varv.
Jag tror han sa det efter racet också, att det var hans bästa race i karriären. Och då tror jag även att han tog med den segern som han har från Assen för ett par år sedan.
Ja, och sen var han ju alltså jublande glad efter sin tredje plats, måste det vara också då.
På Phillip Island.
Phillip Island på hemmaplan, den var han ju supernöjd med. Och, Och i jämförelse med det så är det ju starkt då om man tycker att detta var hans bästa race. Men jag tycker också det faktiskt. Jag hörde en intervju idag med Akiayo som också tyckte att den här tredjeplatsen som han tog var kanske karriärens bästa race.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur han fortsätter att utvecklas. Och då är han verkligen ett hot mot Petrucci som det ser ut nu i Ducati. Eller då om Dovizioso väljer att lägga av.
Ja, och väljer att lägga av, jag vet inte. Det verkar vara lite kall på tråden där. Mellan Ducati och Dovizioso också, ska vi komma ihåg. De verkar inte vara riktigt överens om saker och ting. Så att frågan är då vad Dovizioso gör efter nästa. Så har han en kontrakt till 2021 eller 2020. Så att vi får se vad han gör till 2021.
Mm. Och då är han ändå 2-3 år i rad för Ducati.
Ja.
Ska vi komma ihåg.
Ja, men alla vill ju vinna.
Så är det ju, naturligtvis. Men du, när det väl drog ihop sig till race då. Vi har redan dragit lite kort om Miller här. Och sen var det ju otroligt spännande faktiskt att se om Quartararo skulle kunna omvandla sina snabba varv från kval och träningar till att sätta ihop ett helt race. Så han inledde ju otroligt starkt igen.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Han inledde precis som man gjorde i Thailand och i Misano. Och frågan är om det var en taktik av honom när han såg att Marquez fick ju kämpa inledningsvis för att ta sig upp till en andra plats, men kunde relativt enkelt täta den där luckan som Quartararo fick. Och sen så låg han där bakom någon tiondel efter. Och frågan är då om Quartararo med vilje väl valde att släppa förbi honom i kurva 11. Eller om han gjorde ett misstag där. Jag vet inte om vi har fått reda på det. Jag har inte läst någonting om det åtminstone. Men det såg ut som att han testade en ny taktik. Och när vi pratade med Johan Stigefelt i Malaysia inför racet, han var ju med i våran studio där inför racet, då sa han ju där att de skulle välja en liten annan strategi just i Malaysia. Nu blev det ingenting av det för att han hade inte farten överhuvudtaget kunna utmana där. Men jag är lite inne på att de försökte en annan strategi alltså.
Ja, och utifrån sett så har ju vi även tänkt på det både efter Thailand-racet och efter Misano, det här att Quartararo, han har ju faktiskt aldrig haft möjlighet att studera Marquez under ett antal varv. Och det är ju egentligen bara under race-situationer som det blir av. För att annars så är de ju inte så sugna på att bjuda varandra på medåkningsvarv. Det såg vi ju inte minst i Malaysia, om inte annat.
Ja, nej, det är klart de inte är det. Nej, det är de verkligen inte.
Men det som hände i alla fall, det var ju att Quartararo, sen han blev passerad där utav Marquez, så kändes det inledningen ett, två varv, tre kanske, hade jag någon känsla av att men det här kommer gå vägen. Men sen sträckte ju Marquez ut den här ledningen någon tiondel eller någon halv tiondel eller i olika sektorer. Och det blev inte den där riktiga närkontakten för Quartararo.
Nej, det blev inte det. Det blev nästan direkt 6-7 tiondelar. Och sen så höll det sig där några varv. Och sen så ökade det tiondel för tiondel för tiondel. Och sen blev det för långt helt enkelt för att Quartararo skulle kunna få ihop den här luckan och Marquez kunde köra mer på tavlan och säkerhet och sådär. Så att ja, jag vet inte om det där var en medveten strategi, i så fall lyckades den inte. Frågan är om den har lyckats ändå eller om Marquez hade gjort en riktig attack strax senare, kommer vi heller inte få reda på. Men ja, han har vunnit tre race där nu på, vad ska vi säga, vilja, lite mer kunskap.
Marquez, ja.
Ja.
Mm. Och ja, men för det syntes ju också, tycker jag, under racet. Vi fick ju båda den känslan att det var Marquez som fick ta i lite mer för sina varvtider. Det såg i alla fall ut som att det var mera på gränsen, hans körning.
Ja, men å andra sidan så ser det alltid ut så för både Marquez och Honda jämfört med Yamaha, som ofta ser klippstabila ut. Det ser inte ut som att det går på gränsen överhuvudtaget. Även fast det kanske gör det, men det ser inte ut så. Det var även så när Lorenzo körde Yamaha. Det ser hur stabilt ut som helst. Medan Marquez känns som att, ja, går det här nu sista varvet verkligen? Liksom? Alltså det känns så när man ser det, men ja, det kanske inte är så i salen.
Nej, det blev i alla fall ingen seger för Quartararo då, utan ytterligare en för Mark Marquez. Så det var egentligen den enda av de här tre nykorade världsmästarna som vi såg hade en bra racehelg. För de andra två där, om vi bara skiftar över lite kort till Moto 2 och Moto 3, där var det ju krasch för både Alex Marquez och för Lorenzo Dalla Porta.
Ja, det var det. De höll inte för trycket riktigt, någon av dem. Dalla Porta som skulle ihop det i, ja, täta den där lilla luckan som har blivit fram, åkte på en high side i kurva 4, högersväng. Alex Marquez går omkull i kurva 10. eller om det var kurva 11 kanske, han gick omkull med den högersvängen där, mitten av varvet, så att, nej, det höll inte.
Nej. Och samtidigt då, bara kort också, skönt att se att alla krascher i Moto 3, att det inte blev några allvarliga följder utav dem, för det var ganska stor, det var stor dramatik i de händelserna, flera masskrascher igen då, det hade vi även i Malaysia.
Ja, det hade vi. Foggia var ju den som var mest illa däran, men klarade sig bra efter den här bara hjärnskakning, så att han ska vara nöjd över det faktiskt.
Men det var det som gör att de här både Marquez då, Alex Marquez och Dalla Porta på något vis faller igenom så här, för jag menar det på något vis så märktes det att det var, det kändes som att det var mer nerv, fast egentligen mästerskapen var avgjorda för båda.
Ja.
Eller så är det slumpen i det här fallet. Det kanske också visar hur mycket på gränsen man faktiskt kör i de här klasserna.
Ja, det är ju så. Det är verkligen på gränsen.
Dalla Porta ska vi ju tillägga var ute efter sin fjärde raka seger. Och Alex Marquez, han kanske hade tanken någon annanstans efter inledningen på helgen med Lorenzo där.
Det känns ju som att det var någonting annat som spökade, ja. Absolut. Som fanns i tanken åtminstone. Sen gjorde han ju ett... Det är ju sånt litet misstag som man gör där på högersidan, just kurva 11, det är jättelätt hänt. Men han hade inte riktigt farten inledningsvis heller, så att det hade inte blivit så jätteframskjuten placering i vilket fall som helst.
Nej, istället var det Brad Binder då som lämnade Moto 2, och även KTM lämnade Moto 2 med en seger till.
Ja, vad blev det till slut? Blev det 3 poäng?
3 poäng? Såg man knappt komma. Det kändes ju, så fort det blir avgjort sådär och det är en klar världsmästare, då tappar jag lite så här poängtanken.
Ja.
Men sen ser man då sammanräkningen där och
i slutet, ja.
Otroligt nära egentligen.
Ja, det är ju så, det är ju redan avgjort, så det spelar ingen roll. Har det varit 26 så är det redan avgjort och firandet hade pågått i Malaysia. Så att,
nej, sant.
Det är ju så.
Sant. Men du, tillbaka till MotoGP där och med övriga förare. Vi nämnde pallen här, Marquez, Quartararo, Miller. Och sen var du inne också på Vinales som har stuckit ut här under slutet utav säsongen, eller andra halvan av året kan man väl säga. Ja. Han lyckades inte så väl som man kanske borde, eller som vi
Nej.
Såg inledningsvis på helgen.
Jag trodde han skulle göra som han har gjort här nu de senaste racehelgerna och varit starkare än vad han var. Han kom inte iväg ordentligt, blev lite trängd. Sen tycker jag att han första och andra svängen, alltså när han följde Marquez ombordkamera, han var ju efter Vinales inledningsvis. Han är inte tillräckligt aggressiv. Han har inte riktigt förtroende för grejerna att vara det. Jag tyckte han lämnade hur mycket plats som helst för Marquez. Både i kurva 1 och i kurva 2. Han blev lite sådär... Ja, det var ingen lysande inledning. Och jag förstår att han tappar platser om man ser de där bilderna. Och sånt här är ju svårt att se när man ser det från vanliga tv-kameran. Man behöver ju den här ombordkameran för att se om man är aggressiv eller inte.
Ja, nu väljer du ju då en kamera som sitter på Marquez cykel, och han är ju kanske den som är mest aggressiv i jämförelse. Men jag fick den känslan som du också här, att här finns det grejer att förbättra.
Ja, men det är klart och tydligt från den vinkeln. Och nu, ja, han låg ju 7, han blev omkörd av Morbidelli. Morbidelli kraschade till slut och det var 4. Och sen så blev han då 6 till slut. Och jag tror inte han är nöjd med den. Nej, det var ingen superbra avslutning. Däremot ska man komma ihåg, han säkrade ju tredjeplatsen i mästerskapet. Om det var det han var ute efter, det så kan det ju vara.
Mm. Och i det här med Yamaha då, som du nämner, Morbidelli också. Där är plötsligt Rossi nummer 4, känns det som. Av Yamaha-förarna.
Ja, så känns det. Så har det ju känts de senaste 3, 4, 5 racehelgerna nästan. Att Morbidelli är... På träningen åtminstone så är han något vassare än vad Rossi är. Rossi brukar däremot komma till racen och prestera bättre än vad Morbidelli gör. Men det känns ändå som att det är någonstans där.
Mm. Ja, spännande för fortsättningen. Något annat du tar med dig från finalen och sista racet?
Nej, det vill jag inte påstå. Sarkos salto som han klarade sig igenom.
Ja, vilken... Ja. Chock nästan när jag såg den där reprisbilden och tänkte att det där är inte bra för hans ben.
Nej, det är inte bra.
På något sätt.
Nej, jag såg den i slow motion också och tittade på den innan. Och, ja, han har lite flyt också, att han precis när cykeln kommer så tar han ett steg dessutom som kanske har hjälpt honom att Ja, så han inte står med båda fötterna i backen så att säga, då svarar det bättre. Än han joggade ju lite framåt och var nästan i luften när det här kom, så att ja, det var nog en fördel.
Men du, har vi fått någon förklaring på det där egentligen, vad de där tre krascherna berodde på? Det var ju Petrucci, det var Sarko och sen då Lecona, och det var ju inte så att de kom egentligen, de kom ju inte exakt på samma ställe heller.
Nej, det gjorde de inte. Nej, den förklaringen vi har fått är vinden. Och det var det som i så fall också tog ut Alex Marquez. Det var just att det började blåsa vid det här tillfället, kom lite kastvindar. Och det blåser ju på samma håll egentligen. Kurva 11 som är precis, den är ju väldigt nära kurva 6 där de gick omkull. Marquez sa det i någon intervju nämligen att så fort han såg att Alex då, brorsan, gick omkull i just den, så var han ute och så kände han att det blåser mer. Och att det i så fall ska ha varit en anledning till att både Petrucci och de andra två då gick omkull, Sarko och Lecona, i just det tillfället. Och inte omöjligt.
Och det pushar framändan i det här fallet.
Exakt, exakt. Mm.
Ja, för det såg, jag var inne ett tag på att det var den svängen där Canet hade spilt olja då på i Moto3, men, ja, men
det var ju passerat inte, ja. 1000 cyklar sen dess, känns
det höll
som,
ju inte.
Nej, det kan ju inte göra.
Nej. Ja, nej, det håller jag med om där. Och,
men annars tar jag inte med mig så mycket faktiskt. Kalla temperaturer eller låga temperaturer. Inte optimalt att köra i Valencia vid den här tidpunkten på året faktiskt.
Nej, det är nackdelen att sträcka ut säsongen så sent.
Ja, man måste ta sig en allvarlig funderare på hur man ska göra egentligen. Om man verkligen ska ha säsongsfinalen i Spanien. Och det är klart att de vill ha det dörrarna på hemmaplan där. Men ska den pågå så pass länge så kanske det är dags att göra någonting annat. Titta på F1-kalendern som är väldigt mer den europeiska säsongen väldigt komprimerad. Från egentligen, nu vet jag inte exakt men nu tar jag från huvudet här. Men jag tror att den är från maj till september bara. Sen kör man inte mer i Europa. Utan kör utanför.
Nej, och här är vi då i mitten av november.
Ja, exakt. Nästan alltså andra halvan till och med av november.
Jag tycker du var tydlig där också. Du som har särskilt kört mer i Valencia. Men det, den här skuggade delen på banan med start och mål där. Vi fick ju ett dramatiskt förlopp kring Bagnaia under träningarna. När han ska värma bromsarna och sen blir det... Ja,
de var nog inte värma, men när han tog i bromsantaget så hände ingenting, och då ju mer han håller i bromsantaget ju varmare blir bromsarna, och rätt som det är så biter det, och det var egentligen, såg ut som att det var det som hände, att ingenting och sen allt egentligen, eller rättare sagt när de kom upp i arbetstemperatur och det är då de kom, det är därför vi ser de här skydden på bromsskivorna för att hålla temperaturen, så temperaturen är ju extremt viktig i kolfiberskivorna, och är det så pass kallt så att inte ens bromsarna är varma. Ja, eller ja, då är det ju kallt. Alltså.
Men du, det är också det här som det skapar... Bra, alltså. Det, kylan är, och temperaturen, det är också det som gör högersvängarna extra kritiska.
Ja, exakt.
Jag menar, klart. De här... Och nu var det ju som du säger också kurva 6 där. Men det var ju för sig en vänstersväng. Men de här... Med lite högre temperatur igen så har man lite större marginal.
Absolut. Och räkna ihop de miljonerna som försvann i krascher på grund av låga temperaturerna helgen. Ja, det är mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar. Ja, det är det. Ja, visst är det så.
Och eventuella personskador ska vi ju komma ihåg också då. Men nu klarar väl sig de flesta utan allvarliga skador. Mm.
Släpper vi säsongsfinalen då?
Nej, det var inte mycket mer att prata om. Det som är intressant ska vi prata om nu.
Mm. Då går vi in på nyhets... Det blir inget svep den här gången. Det blir nyhet än i bestämd form, singular.
Ska vi börja med Lorenzo där först, eller?
Ja, det är det inleds med.
Ja,
det blir kopplat. Där. Nyheten blir kopplad till Repsol Honda då.
Så blir det.
Ja.
Ska vi dra lite snabbt först?
Gör det.
Lorenzo väljer alltså att lägga hjälmen på hyllan efter en karriär som består av 18 säsonger ungefär, tror jag det. Från 2002, Spanien gjorde han premiär och väljer då alltså efter 297 Grand Prix att lägga av. 5 VM-titlar, 2 stycken 250, 3 stycken i MotoGP 2010, 2012 och 2015. Den enda föraren som har vunnit en titel i Marquez eran. Stor förare, väldigt, väldigt stor förare. Och en av de kanske 5 bästa genom tiderna.
Ja, jag kan inte säga emot där. Det sprutar fakta. Och nej, men jag håller med dig
helt
fullt
utan
ut.
Papper också.
Ja, det var skickligt. Jag noterar det. Det ser inte ni som lyssnar, men jag såg det. Du tittar bara rätt. Jag tror du har skrivit någonting på insidan av ögonlocken eller någonting. Nej, men det här, jag håller med i det du säger. En av de absolut största. Och vi kanske får räkna in honom i topp 5, för att det är ju så, den här eran som pågår på något vis, det är ju det som vaskar fram. Det säger ju, vi får ju ta Rossi som, eller jag kan ju ta Rossi som jämförelseförare i det här. Han säger ju själv att mästerskapet har utvecklats något otroligt under den period som han har kört. Nu är ju det faktiskt 25 år på VM-nivå.
Ja, det är klart.
Med just den här insatsen, träningsmängden, utveckla körning, allting, helheten. Samt att det är flera förare och ett jämnare reglemente. Så är det ju, det blir ju de största förarna som håller på just nu. Jag får ju, det måste man ju bara säga.
Alltså, vi kan ju dra några i huvudet här, bara stora förare. Om vi börjar på Barry Sheens tid då, om vi inte går längre tillbaka. Vi kan ju ta Agostini, vi tar Barry Sheen, Kenny Roberts, Eddie Lawson.
Spencer.
Ja, Freddie Spencer med 3 VM-titlar. 2 stycken samma år, samma klass, eller olika klasser. Wayne Rainey. Mick Doohan. Det är ju i den eran vi pratar. Och ja, kanske inte topp 5 då, men åtminstone 10 när vi radar upp de här namnen.
Ja, visst. Jo, men det var ju en period när Rainey, Schwantz, Lawson, Gardner, när de var på topp, när det var som bäst race där. Det kan man kanske, men det var ju sällan hela säsonger, utan det var enstaka race där det var så jämnt.
Ja, är det Lawson dock då 4 titlar, Gardner bara en titel. Och sen har vi ju nutid då, om man säger så då, med Casey Stoner, Danny Pedrosa, ja, då så de aktiva nu då med Rossi till exempel och Marquez.
Ja, det blir ganska få namn när man drar ihop det.
Nu kanske vi sa 10 namn då, men jag kan lätt hitta några som är sämre än Lorenzo i det här fältet.
Ja. Nej, men han lägger ner det här, och anledningen är ju, som vi har sagt massa gånger och som han själv säger också då, framförallt då krascherna, och en krasch i synnerhet, och det var den passen där han fick skador på ryggkotor.
Ja, det var väl det som på något sätt fick upp ett ljus för honom, att, eller det gick upp ett ljus där i samfallen att men det kanske inte är värt att hålla på med detta. Vad håller jag på med? Varför tar jag de här riskerna? Jag har redan vunnit 3 gånger. Vilket jag fullständigt förstår det resonemanget. Det är inget snack om saken. Livet har mer att erbjuda, som han tycker. Och på något sätt så är det ju... Jag tycker man kan dela upp det här i nästan 2 läger på något sätt. Det finns de som... Jag ska inte säga det normala, men som någon gång får den här insikten som Lorenzo nu fick, att det finns någonting annat. Och det har vi hört många exempel på sen det här tillkännagavs av Lorenzo. Andra historier med andra stora förare genom tiderna som också liksom har kommit på att men det här är inte värt det. Ryggskador, huvudskador, det är inte värt det, helt enkelt. Och sen finns det sådana som det inte biter på, som Valentino Rossi till exempel. Det biter inte på honom, utan han tycker att det här är så fruktansvärt kul att hålla på med, så att han håller fortfarande på. Men jag tror att det är det mer onormala. Och det här handlar ju inte om att Lorenzo har blivit rädd för att köra motorcykel helt plötsligt, utan det handlar ju mer om att motivationen och vad det är värt tryter.
Jag har ställt mig den frågan många gånger just runt Rossi, vad som motiverar honom fortfarande då, med alla segrar, med alla titlar, med alla pengar intjänat. Och det ska vi göra klart för oss, det här som jag tycker du sa ganska klart i helgen här med, ja, att du jämförde med några andra sporter, och det är inte bilar de racear, där man ändå sitter hyfsat skyddad, och det är inte heller sporter där det kan bli skador, men sällan liksom, sällan bestående skador. Det är en stor insats de kör
med. Ja, nej, men så är det. Jag drog jämförelse med andra elitidrottsmän, och det här är ju verkligen, det här är, alltså, man kanske behöver träna mer på ett sätt i längdskidåkning eller maraton eller 100 meter sprint. Jag kan inte riktigt, men de är ju elitidrottsmän de här. Det är inte så att de tar en kexchoklad till lunch en dag liksom, och sen går till gymmet och springer en halvtimme liksom. Utan det här är ju, alltså, när man träffar de här förarna i depån så är de är fit liksom. Det är inget snack om den saken. De tränar extremt mycket.
Nej.
Så där vill jag på något sätt, det är samma nivå liksom, på något sätt, elitidrottsmän. Men skillnaden är ju den här sporten att du kör med livet som insats. Det är så det är. Du kör ju 350 km i timmen. Det finns nog väldigt få människor som har kört så fort en gång.
Överhuvudtaget, ja.
Överhuvudtaget. De kör varje varv, tänkte jag säga, men på Mugello till exempel.
Ja.
Så att det är med livet som insats. Och skador tillhör den här sporten. Och till slut blir man trött på det. Och så kände jag när jag la ner. Jag sa det i sändning också. Jag hade allting färdigt egentligen för att köra där 2014. Om jag hade velat. Hoj var färdigt. Sponsorer var färdiga. Allting var färdigt. Det var bara att lasta cykeln och dra egentligen. Men det fanns ingen motivation. Det fanns ingen motivation till att få skrapmärken på axeln eller armbågen eller blåa naglar eller brutet nyckelben eller vad det nu kan vara för någonting. Det fanns inte den motivationen.
Nej.
Och till slut ryter det. Och precis som jag sa då, det är, och precis så som många känner för Lorenzo nu, varför gör han detta för? Det är många som ger liksom högra handen för att vara i samma position både som jag var och som han är i. Nu ska inte jag jämföra mig med Lorenzo på något sätt, men jag förstår liksom synergieffekten där.
Ja, ja. Nej, upplägget är ju som du säger för båda. För Lorenzo där hade ju, han hade ju lätt kunnat kört ett år till. Då, men,
ja, ja. Och sen en stor där var att jag visste, jag hade ju allting finansierat, men han har ju en lön också på, ja, ryktesvis då i år på 6 miljoner euro. Men han har kanske tjänat ihop 4, 5, 6, 7, 108 miljoner. 800 miljoner eller något liknande, inte vet jag, men mycket en halv pengar. Miljard säkert.
Ja, ja, ja. Nej, det är ju, det är för mig är det också fullt förståeligt. Och som du säger där med farterna också, jag kan ju också bara relatera till när jag körde där. De flesta krascher sker ju i betydligt lägre fart än de du nämner där.
Ja, ja.
Men de här krascherna som man ändå har gjort i hög fart, jag skulle väl uppskatta att jag gjort en handfull krascher över 200. Bara där börjar det kännas som att det kan lite vad som helst hända i de farterna. Man, ja, man bestämmer inte helt vad som händer i själva kraschförloppet. Så är det ju.
Nej.
Och sen de här tillfällena när, jag tycker man ser det också på de här pulsmätarna som vi har fått in i bild nu också då, att det är ju maxpuls egentligen. Vinales verkar vara undantaget. Mm, men det är maxpuls egentligen från start. Från starten går. Och där är ju egentligen de kritiska momenten, de första varven sen.
Ja. Ja, jag tycker Marcus sa någonting bra här också. Som, det är lätt att glömma det med de här knivskarpa bilderna vi får. Och jag vet inte ens hur många kameror det är runt en bana, men det är ju liksom hundratals som följer det här. Men det är inte så det känns när man är i sadeln. För när du sätter dig på cykeln, då är det du, det är banan och det är cykeln. Ingenting annat. Det existerar inte. Och man är väldigt utelämnad som förare. Man ser inte riktigt det, och man kan kanske är svårt att liksom få den känslan när man ser de här produktionerna och ser det utifrån. Men när man sitter på cykeln så är det är du och cykeln och banan. Ingen annan. Det är ingen annan som bestämmer hur fort du ska åka förutom du.
Och jag skulle vilja lägga till en grej till där, för att det är ju också i, och sen lägger vi på en race situation på det. Då har du ju 2024 till som är i samma läge där, och alla har fullt fokus framåt liksom, och det är,
ja.
Ja, vi ser ju vad tätt det är inledningsvarven särskilt. Ja, ja. Det är ju där det är som mest kritiskt och som mest riskfyllt skulle jag säga. Samt de här kvalen där man, och där är ju egentligen varenda träningspass åt kvalhåll nu i slutet på passen.
Att ja, visst är det så.
Där är det verkligen max som gäller. Nej, det är fascinerande att göra det här år ut och år in. Och fullt, ja, förståeligt att Lorenzo till slut då väljer att säga stopp.
Ja, fullt förståeligt.
Ja.
Han är hel och skadefri, 32 gammal. Han har mycket annat att se fram emot i livet.
Är han helt hel? Har han allting kvar? Ja. jag pekar på fingrarna.
Ja, det saknas väl något finger som ligger där i kurv 8 på Phillip Island eller något sånt. Ja, men, ja.
Inte mycket mer. Det är inte mycket mer som saknas.
Nej,
i alla fall.
Nej, inte mycket mer.
Nej, det är bra. Det är faktiskt en ganska hel förare, det måste vi säga. Det ser, ja, man när han rör sig. Hyfsat.
Ja, men det gör det. Och när han blir bra i ryggen igen, 100%, så kommer det vara bra. Men han förlorar ju halva fingret. Var det lillfingret han förlorar?
Ja, jag fann att det var det. Ja,
Phillip Island 2011.
Mm. Full.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Punkt ut i sanden. Ja,
det inledde helgen.
Det inledde jag.
Ja.
Och satte igång världens massa spekulationer, ja. Och rykteskarusell och... Vi hade 5-6 namn uppe inledningsvis.
Ja, 6 namn blev vi. Och då sa vi Crutchlow, Nakagami, vi sa Sarko, vi sa Alex Marquez, Bautista och Bradel. Ganska snabbt så kunde vi ju stryka Bautista och Bradel från den här listan. Det gick rätt fort. Sen gick det rätt snabbt att stryka Nakagami också. Och då var det Crutchlow, Sarko och Alex Marquez kvar.
Varför halkar Nakagami bort så fort där? Tänker du?
Han är inte tillräckligt bra.
Blev det tydligt med Sarko som ersättare?
Ja, eller? Det blev det faktiskt, tycker jag. Det blev rätt tydligt.
Mm.
Men nej, men han är inte tillräckligt snabb helt enkelt. Enkelt. Och då var det Sarko, Crutchlow, Alex Marquez kvar. Och då känns det som att då försvann Crutchlow också på grund av hans sponsoråtagande med Monster framför allt. Och till slut så var det ju mellan Sarko och Alex Marquez, och sen hörde man ju på kommentarerna från Sarkos del att det nog inte var så troligt det heller.
För honom själv,
ja, och köra för Repsol Honda, och då pekade ju liksom 9 av 10 pilar pekade ju på Alex Marquez. Ja. Vilket sen då blev konfirmerat på måndagen, visst var det så, måndag eftermiddag, måndag kväll.
Ja, det blev inte under helgen. Eller,
nej.
Det var kanske bra i sammanhanget att man körde färdigt den här helgen, ja. Och samlade tankarna.
Ja, klart. Lite så.
Men du, att det ändå föll över till Marquez fördel då, att det är egentligen inte så konstigt heller. Och när vi pratade om det under helgen, då var ju det på något vis nästan en drömutveckling ändå. Trots att det finns både plus och minus med det här.
Ja, absolut. Ja, vad tycker du? Är det bra eller dåligt?
Nej, men det positiva med det här och det naturliga också, om man backar tillbaka lite historiskt, det är ju det här att man som fabriksteam signar förare som har vunnit den lägre klassen innan. Och där är det ju, där står ju planeterna rätt för Alex Marquez. Så han har ju verkligen jobbat sig till den här titeln och jobbat sig successivt upp. Och i år då har han ju verkligen blommat ut i Moto 2. Och han anpassar sig till nytt reglemente med ny motortillverkare med den här elektroniken. Och ja, men seglat upp som en stabil toppförare. Plus att han har vunnit Moto 3 också innan, 5 år tillbaka.
Exakt, han är ju tvåfaldig världsmästare, vi ska komma ihåg det. Och det är ju ganska naturligt att man som regerande världsmästare i Moto 2 tar klivet upp till MotoGP. Sen kanske man inte gör det till ett fabriksteam direkt. Men titta på de namnen som har vunnit. Till exempel, vi har Sarko, han har vunnit 2 gånger. Paul Sparger har vunnit, Esteve Rabat har vunnit, Morbidelli har vunnit. Det är inte så mycket att...
Banyaya
förra året, ja. Det är liksom, det är inte konstigt att en regerande mästare har klivit upp till MotoGP-klassen överhuvudtaget.
Nej.
Det enda konstiga med hela den här signingen, det är ju att hans storebror är hans teamkamrat. Det är ju bara det som är konstigt.
Satte Marc Márquez någon press på Honda i det här? Tror du det på riktigt?
Nej, jag tror inte det. Jag kanske är naiv i det här. Men jag tror faktiskt, det är kul att säga det. Jag tog reda på lite fakta bara. Bara lite.
Ja.
För att, inte så jättemycket fakta. Bara en liten grej här. Men,
och det här är utan papper?
Utan papper, kunde varit. Men Honda då, skulle de då sätta press? Eller skulle Márquez sätta press på honom? Vi ska komma ihåg att Honda, det är världens största motorcykeltillverkare. De tillverkar 19 förra året. 19,6 miljoner tvåhjulingar sålde de förra året. Det är ganska många.
Det är mycket.
De omsätter 140 miljarder dollar. Detta är visserligen då hela Honda, inklusive power och bilar och sådär. Men fortfarande Honda. De har 215 000 anställda. Jag är ytterst tveksam att Marc Márquez kan sätta press på Honda och säga att nu ska min bror köra jämte mig, han och Lorenzo precis har lagt av. Jag kanske är naiv, möjligt. Han kan säkert lägga in ett önskemål. Han kan säkert, vad ska man säga, ledningen vet ju att han troligtvis kommer bli nöjd om de gör så. Men inte mer än så, gissar jag på.
Nej, och ja, man skulle också kunna säga att det är klart att Marc Márquez uttalande och önskemål om att ja, men nu är det väl läge för brorsan ändå att få köra med de här meriterna. Men det är också en ganska stor, jag vet inte, med 6 VM-titlar om det är en stor risk att säga sånt. Men det är ju just att rekommendera någon eller påtala att den här personen ska köra. Det är ju samtidigt en risk för sig själv. För det kan ju också, det kan ju egentligen, jag ska inte säga att det bara kan gå fel. Men vi vet ju hur svårkörd Honda är. Och beroende nu då på hur Alex Márquez anpassar sig till den. Så ja, det kan ju slå tillbaka på Marc Márquez i förlängningen också.
Mm, det kan det göra. Och innest inne är jag inte helt säker på att Marc Márquez vill ha Alex Márquez som teamkamrat. Är du helt hundra på att han verkligen, verkligen vill det? Det är klart att han vill det på ett sätt. Det är hans brorsa. Det är klart. Men är det verkligen bra för hans fokus? Det är mer det jag tänker.
Nej, jag är nästan inne på att det skulle kunna, jag menar som nu några år, nu har ju han skit i fullständigt i om han har sett till att Honda har utvecklat en, så länge Honda har utvecklat en cykel som han kan vinna på, då spelar det ju ingen roll för honom hur de andra förarna kör på den.
Nej.
Men jag tror inte han har samma spelar ingen roll attityd nu när Alex Márquez sitter på cykeln bredvid där. Den vill han nog, han vill nog gärna att Alex Márquez inte framstår som, ja, han vill ju inte ha Lorenzo resultat på brorsan i år.
Det vill han ju inte. Det är klart.
Och då måste han ju kanske, och då tappar han ju lite, då kan han ju tappa fokus som
exakt,
du säger.
Det kan bli en distraktion detta för Marc Márquez. Det är nog den största risken jag känner med hela detta. Att Marc Márquez liksom fokuserar på att han inte fokuserar 100% på det han ska göra. Och tappa lite av den där, jag vet inte om man ska säga, killerinstinkt för att hans brorsa sitter på cykeln jämte. Jag vet inte.
Och då kan ju det i sammanhanget nu när till exempel då Quartararo har närmat sig här. Det kan ju vara en sån där grej som faktiskt släpper upp Quartararo i bättre läge helt enkelt.
Detta är ju att det skulle gå då lite knackigt för Alex Márquez. Går det bra för Alex Márquez, då kanske det blir tvärtom. Då kanske det blir en boost för båda de två. Och bara liksom om man leker med tanken här, säger att Marc Márquez skulle då göra en halvtaskig inledning, kanske vara skadad några race, få kämpa sig tillbaka i mästerskapet. Han har ju rätt bra gard.
Ja, det har han. Jag är mer orolig för hur ska vi kommentera det? Ska vi säga Márquez och Márquez? Alltså, hur ska vi särskilja de här? Vi får börja använda förnamn, tror jag.
Ja, Marc.
Marc och Alex, är det så vi ska köra?
Marc och Alex.
Eller Paul och Aleix Espargaró då? De behöver ju inte kommentera lika mycket, för de är ju...
Nej, de är ju lite steg bakåt.
För närvarande i alla fall. Ja. Nej, men...
Nej, om vi går tillbaka lite till valet bara, så tycker jag att det är för mig personligen är helt rätt val faktiskt. Han är 23 år gammal. Han har meriter så det räcker för att kunna vara i MotoGP. Och tar man då de förare som han konkurrerar med den här platsen, så tycker jag inte egentligen att det är jag tycker inte det är något snack egentligen vem som skulle haft den här styrningen faktiskt.
Är det ålder då som talar emot Sarko?
Ja, delvis. Han är född 90 och fyller med det 30 år nästa år. Och då har vi Crutchlow, så han är född 85, så han är alltså 5 år till äldre. Men jag känner på något sätt både med Crutchlow och Sarko. Jag har ingenting emot någon av dem, verkligen inte. När vi har snackat med Sarko så har han varit en reko-kille, liksom det lilla jag har snackat med han. Du känner ju han bättre från tiden när han jobbade med Stigefelt.
Ja, ja, absolut.
Och jag vet så har du samma uppfattning.
Ja, ja, ja.
Jättereko-kille liksom. Och, ja. Och kul om han kan prestera, absolut. Men på något sätt så känner jag både Crutchlow och Sarko, man vet nästan hur det kommer gå. Man ja, teamkamrat med Mark, någon pallplats, några kanske. Kanske någon seger om alla stjärnorna och planeterna står rätt. Kanske runt 7-6 mästerskapet. Om det går bra så 5 kanske. Ungefär där kommer det vara.
Men sen verkar det ligga honom lite i fatet också, det här som hänt med KTM under året. Här. Att ja. Han inte har fullföljt sitt kontrakt. Lite gnissel. Det kom ju, det var ju någon mikrofon där som var placerad lite olyckligt för Sarkos del vid någon tillfälle när han var öppet kritisk,
ja,
kring teamet eller kring KTM, och ja, det där är aldrig bra när det är i nästa förhandlingsläge med nästa fabrikant.
Och sen så läste jag någonting om att Alberto Puiggio, som är teammanager för Repsol Honda tillsammans med Mike Leitner, de är ju gamla kompisar de två. Mike Leitner jobbade ju hos Danny Pedrosa i Repsol Honda och nu jobbar han hos KTM. Och där har de säkert fått lite och delgett varandra lite information vad man har väntat som Sarko och sådär, fram och tillbaka.
Ja, jag tror det också.
Så att, och det kan säkert ligga i Sarko i fatet att han valde att göra det här. Men återigen, för min del så känner jag att man vet ungefär vad man får ändå. Man får de här resultaten. Och sen så blir det inte så mycket mer. För att Crutchlow eller Sarko skulle vara med och utmana Mark Marquez som race-segrar och fart och så här. Det är ju, finns inte på tapeten. Inte i min värld i alla fall. Då är det mycket roligare med Alex Marquez. Vi har hur mycket som helst att snacka om.
Ja, ja, ja.
De är pusher och det är regerande mästare och det kan floppa och det kan gå bra och han kan sätta av Rossi, och vilket liv det hade blivit om Alex Marquez hade gjort det, och då blir han hatad och det går fram och tillbaka och det finns hur mycket som helst att prata om.
Absolut, men vad säger du om att det bara är 1-årskontrakt då? När vi spekulerade i helgen så, ja, det kanske var jag som var inne på det, men då hade det ju, ja, 3 år hade jag inte blivit helt förvånad om man hade skrivit ett längre kontrakt som ligger i fas med nästa kontrakts utgång.
Nej, det jag håller med, men vi ska komma ihåg att det signades i måndags. Att Lorenzo skulle lämna, visst Repsol Honda haft några dagar till på sig. Men jag tror att det här skedde så otroligt snabbt. Så jag tror inte att de har hunnit få alla bitar på plats. Så jag kommer ihåg att det är många bitar som redan skulle komma på plats för att det här skulle bli verklighet. Det ska tas tillbaka till HRC, det ska tillbaka till Honda, det ska med sponsorer, med Repsol. Det ska lösas hans kontrakt från Mark VDS. On. Det är mycket saker som ska lösas bara på kort tid. Så att, ja, och vi vet ju när kontrakten börjar dra igång också inför 2021. Det kommer ju smälla igång här under vintern, kanske första racen eller något liknande. Så att, jag tror att de signade 1 år för att få det här ur världen, för att han ska kunna testa idag och imorgon och sen komma och förhandla och vidare.
Och inne på det här med plus och minus också. Jag gillar ju såna här gamla talesätt, idiomatiska uttryck, lägga alla ägg i samma korg. Är det inte så det är också i det här fallet då, att man nu satsar man från Honda, från Repsol, på 2 bröder då som det skulle ju kunna bli en flopp också, som vi är inne på här. Flopp blir det kanske inte fullt ut, men det skulle kunna bli en svårare situation.
Ja. kanske. Å andra sidan så tittar jag lite på Mark Marquez här nu. Säg att han signar ett nytt tvåårskontrakt och så säger vi att Alex Marquez också signar ett ytterligare två år. Så de har kontrakt då för 21 och 22 också. Då ska vi komma ihåg att då är Mark Marquez 29 år gammal. Vem vet vad han har tänkt att göra då? Han är ju inte purung när han är 29. Lorenzo la av när han var 32. Han kanske bara har en... Säg nu då att det blir konflikter inom teamet, inom Honda, men de har ändå kontrakt då kanske då till 2022. Och sen då? Det kanske bara är ytterligare ett kontrakt för Mark innan han ändå ska sluta. Det kanske inte gör någonting om han går till ett annat fabrikat då. Han kanske är färdig med Honda då. Han kanske ska lägga av. Han kanske väljer att gå till KTM. Han kanske gör någonting annat då. Men man vet ju inte. Det är ju ändå, vi ska komma ihåg, då är han ju ändå i slutet av en normal karriär.
Ja, och han har ju haft så mycket framgångar redan nu, så att jag menar, bara det är ju, kan ju vara tillräckligt. För de flesta är ju det alldeles tillräckligt, för att vi har ju sett många exempel på förare som just vinner sin första VM-titel och sen på något vis sen dalar motivationen, för det är dit man har siktat.
Ja, och vem vet, det är inte alls omöjligt att han tar tre titlar till. Även fast det han kommer få hårt motstånd såklart, men det är inte omöjligt att Mark Marquez tar tre VM-titlar till, och då, ja, vad har man att köra för då som 29-åring? Och ja, jag vet inte ens hur många titlar det blir, men 11 titlar och 9. Alltså, är du med på att jag är inte säker på att det är så jättestor risk ändå för Honda på något sätt, för att ja, det kanske är dags för Mark Marquez att lägga av då och coacha brorsan istället då till exempel.
Nej, man kanske ska vända på steken och säga att det här är, du sa själv, synergieffekter här, att man, summan av enheterna blir större än...
Ja, jag tycker det. Jag tycker det.
Ja.
Och sen, de gör ju historia. Det är brödrapar som kör i det kanske absolut mest anrika fabriksteamet i MotoGP och alltid varit.
Jag tror att de firar 25 år i år, Repsol, som sponsor åt Honda här.
Ja, visst var det Rothmans innan.
Det var Rothmans innan, ja. När det var på den gamla goda tiden, höll jag på att säga. Ja. Goda tobakstiden.
Ja, exakt. 25 år. Började om 94 då. Det kan nog stämma det, för Mick Doohan vann ju där med en rödlackerad NSR första året.
Ja, den var ju mer som...
Han kanske inte körde för Rothmans första året.
Jag undrar om Mick Doohan hade någon... Nej, det är tveksamt.
Han kanske inte körde för fabriksteamet där första året, 94.
Tveksamt. Det här borde jag minnas. Jag hade ju nämligen hans... hjälmdesign, det jag gillade i den där.
Just det.
Doohan. Heter den Reggae eller vad heter den? Arai Reggae. Jag tror den hette så. Jag minns inte om man körde i Rothmans lack något år.
Nej, jag tror inte det.
Men det som du säger, jag minns väl den här, den var ju super clean, den här fabrikslackade. Den var ju bara Honda Factory.
Nummer 4 hade han ju första året han körde, 94. Det var ju varken Repsol eller Rothmans på den.
Det var mer Honda bara.
Men sen borde det ha varit Repsol Honda från 95 då. Om det var 25 år.
Mm. Ja, det är långt samarbete i alla fall. Och det är klart man drar nytta av det här. Två det spanska bröder. Spanskt företag, ja. Mm.
Jag tror att summan blir...
fördelar.
Ja, jag tror summan blir större än...
Delarna.
Och minus.
Mm. Ja, vi får hoppas det. Jag vill ju se något positivt utav det här. Jag är verkligen ingen fan av att måla fan på väggen. Liksom,
utan hur kommer det gå då?
Jag vill inte måla fan på väggen, säger jag. Och sen tänker jag direkt på att hur svårkörd är den här Hondan egentligen? Ja, det är frågan. Samtidigt har vi ju sett Nakagami göra stora framsteg. Vi ska ju komma ihåg, det blir kanske den närmaste jämförelsen här. Och Nakagami har ju varit skadad. Och mörkat skada egentligen sedan Assen. Och innan dess så hade han några riktigt bra resultat. Han började komma in stadigt i Q2. Topp 10 resultat. Så att min... Vad jag förutspår första säsongen för Alex Marquez, det är... mellan sjua och... Ja, just att han kanske... Kan han hålla sig i... Ta sig till Q2 här inledningsvis och hålla sig runt tionde, så skulle jag säga att det är en bra inledning och en bra säsong för honom. Det är min, det är min som jag tar ur huvudet här nu då.
Ja, nej, men jag tror någonstans det också. Sjua, tia, någonstans där. Femma ibland kanske. Något enstaka race. Kanske pallplats, något enstaka race. Möjligtvis. Seger. Mm. Nej, det tror jag nog inte. Inte första året.
Men fortsättningen är ju intressant. Ja, och jag tycker som du att det här är det mest spännande valet. Och det känns rätt. Det känns väl överlagt ändå, fast det kom väldigt snabbt.
Ja, jag tycker också det. Och det enda anledningen till att det har blivit en snackis, det är hans efternamn. Så är det. Enligt mitt sätt att se det.
Ja.
Lite statistik bara. Jag har jämfört Mark Marquez, Alex Marquez. Jag har jämfört dem fram till att Marquez då tog klivet in i MotoGP. Det vill säga deras Moto3, eller 125 då som var på den tiden, och Moto2-karriärer. Marquez ska vi komma ihåg, alltså Mark... Redan problem med det här.
Redan, ja.
93, Mark Marquez. Vi ska komma ihåg, han körde ju bara två säsonger i Moto2 innan han tog klivet upp. Han blev världsmästare sitt andra år i Moto2. Alex Marquez, det krävdes ju fem säsonger innan han vann titeln. Första titeln vann Alex Marquez med 2 poäng. Han gjorde det 2014, han gjorde det i Moto3. Tvåa det året blev Jack Miller. 2 poäng efter. I år så vann han då Moto2 med 3 poäng till Brad Binder. Så det,
ja, det är stora marginaler.
Det är på året. Men om vi jämför Mark Marquez, Alex Marquez. Mark Marquez har 77 starter på de här klasserna. Alex Marquez 134 starter. Betydligt fler, nästan dubbelt. Mark Marquez har 25 segrar. Alex Marquez har 12 segrar. Däremot har de lika många podiumplatser, 38 stycken. Fastest lap har Mark Marquez 15, medan Alex Marquez har 17. Fullt jämförbart. Och då ska vi komma ihåg att Alex Marquez gjorde ju ganska risiga säsonger, hans första 3 säsonger, åtminstone.
Men precis, för det är ju fler antal race han har de här på.
Exakt,
såklart.
Ja, precis. Men han ligger en bit efter Mark Marquez. Inte konstigt på något sätt. Och sen tittade jag, läste ett konstigt sammanhang här också. De senaste 2 förarna i Repsol Honda som har slutat, vilka är det? Om vi börjar med den som slutade nu då.
Då är det Lorenzo.
Som har startnummer
99.
Och den som lade förra året i Repsol Honda.
Dani Pedrosa.
Som har nummer
26.
Och vad blir 99 minus 26?
73.
Och vilket nummer har Alex Marquez?
73.
Yes.
Wow. Och nej, det var
inte jag som har kommit på, jag läste på Twitter.
Ja.
Ändå, jag tycker det var roligt sammanhang.
Ja. Hade inte hamnat så långt ifrån om du hade lagt till Stoners etta där heller. Ett fel bara. Det är inom felmarginalen med huvudräkning.
Ja, precis. Så kan man säga.
Ja, intressant. Det är och då jämför vi Alex Marquez nu då med den mest framgångsrika, får vi säga, på kort tid.
Ja.
I alla tider.
Ja.
Så jämförelsen är ju svår. Alltså hade vi jämfört med vilken annan före som helst så hade ju Alex Marquez haft ett jättebra CV.
Ja, exakt.
Så är det.
Jag tror att Alex Marquez, han kommer vara näst bästa Honda-förare nästa säsong.
Till och med bättre än Crutchlow då.
Mm. Japp.
Mm. Ja, det är intressant. Det är lite sticka ut hakan, tycker jag.
Vi får se.
Ja, jag sticker inte ut lika långt då. Men då lägger jag mig snäppet under det, skulle jag säga.
Ja. Vi får se.
Mm, vi får se.
Ja.
Du, har vi fått med det som...
Har vi fått med det om Alex Marquez? Jag tror det.
Ja. Vi följer fortsatta vintertester med spänning.
Ja, det var ju ett annat rykte med ju. Ska vi ta det lite snabbt också? Ducati.
Ja, det får du dra lite kort. Ja,
ryktet var att Miller skulle ersätta Petrucci i fabriksteamet. Medan Sarko då skulle ta Millers styrning i Pramac Ducati. Och att Petrucci skulle bli degraderad till Avintia-teamet. Och Abraham skulle försvinna. Så var ryktet. Idag så gick han Paolo
Ciabatti.
Ciabatti. Inte ciabatta.
Nej, fast man kan ju tänka på ciabatta så kommer man lättare ihåg efternamnet.
Ja. Och sa att det var ren bullshit på ren engelska. Det stämmer inte överhuvudtaget. Petrucci kommer vara kvar i fabriksteamet tillsammans med Dovizioso. Miller kommer vara kvar i Pramac Ducati tillsammans med Bagnaia på bättre material. De ska göra 2020-material. Sen får vi dock se vad som händer i Avincia-teamet. Avincia-teamet som har fått bättre uppbackning. De skrev kontrakt idag, det tisdag idag. De skrev ett nytt kontrakt med Ducati. De skulle bli, istället för att vara ett privat team, så blir de nu ett satellitteam. Små skillnader misstänker jag, men det skulle vara bättre helt enkelt med mer hjälp, mer ingenjör i boxen och sådana saker.
Det är någonting vi har sett på plats också. Det där teamet och det inramningen runt Avincia ser ju flera snäpp sämre ut.
Ja, men så är det. Så är det. Och då får vi se då om det är Sarko att ta den styrningen istället, för den ryktas ju han väldigt hårt till att han tar då. Nu sa han ju dock under söndagskvällen, tror jag det var. Det var ju helt uteslutet. Jag vill inte köra för det här skitteamet, sa han inte, men nästan.
Ja, jag vet att faktiskt. Han sa, ja. Lite vågat.
Det är ingen bra start med sin nya arbetsgivare att säga så.
Nej, det är ju inte det. Han bränner lite broar,
ja,
faktiskt.
Ja, exakt. Så vi får väl se vart det där slutar. Men han har också erbjuden Alex Marquez gamla styrning då i Mark VDS. Det verkar vara de två. Sen läste jag någonting om Yamaha är fortfarande på tapeten. Lynn Jarvis hade gått ut idag och jag hörde intervjun också som Crafer gjorde i Pitlane att han är fortfarande på tapeten om han väljer att vilja bli Yamahas testförare. Hur de ska få ihop det där när de inte får ihop det med Folger, ingen aning, men ja, det är fortfarande på tapeten. Så frågan är då vilken av de här tre grejerna han väljer. Vad skulle du valt? Eller vad säger du?
Om jag sätter mig in i Sarkos tankesätt och som han har pratat och agerat nu, då har han ju just bränt broar till Yamaha och till viss del, ganska stor del till Avincia tycker jag, med det som han har sagt. Och då återstår ju Mark VDS. Sen om man gör det hellre än de andra två när han har den här uppgraderingen för Avincia, eller om man ställs då för att inte köra MotoGP-cykel alls. Jag vet inte. Det är ganska stor press på Sarko då. Om man väljer Mark VDS, då måste han ju nästan vara, han måste ju nästan bli världsmästare igen för att vara på tapeten för en ny MotoGP-styrning. Och det är inte ens säkert att det blir av. Nej. Se på Lytte hur länge han har varit toppförare i Moto2. Fick en ganska dålig chans egentligen i MotoGP och tillbaka och är toppförare i Moto2, men räcker inte fullt ut. Jag vet inte.
Nu drar du dåligt exempel.
Det är din favorit. Jag
var inte om Lytte.
Nej, jag var bara för att jag hade statistik framme här på.
Ja, jag vet. På Lytte.
På Lytte, ja. Han är som den här som jag älskar mellan Stefan Holm och Patrik Sjöberg när de pratar.
Just det.
Höjdhopp.
Just det.
Och Holm vässa lite på Sjöberg där om hur han har hoppat och, men det är inte mängd hopp, säger Sjöberg till Holm. Det är höjdhopp liksom. Det handlar om att hoppa högt. Inte många gånger.
Nej.
Räcker det göra en gång?
Ja, så är det. Så är det. Nej, men jag är lite inne på din linje där faktiskt. Att, vad jag helst vill se, för vad jag vill se, då vill jag se Sarko tillbaka i Moto2. Jag tror det hade kunnat bli superbra, superroligt att se bra race med honom. Dubbelvärldsmästare, vi vet vad han kan göra. Han är en supertalang. Men skulle jag vara Sarko så skulle jag inte valt det överhuvudtaget. För det är en enorm risk att välja Moto2. Precis som du säger, ska man tillbaka till MotoGP då måste du vinna Moto2, troligtvis.
Medan han kan köra säkert. Han kan säkert köra MotoGP några år.
Ja, och sen signar han för Avincia. Vem vet vad som händer till 2021? Det kanske finns någon av de andra fyra Ducatierna ledare, och de ska vi veta, de är ju det senaste nästa år. Både Bagnaia och Miller kommer ju sitta på fabriksmaterial. Och nu kommer de sitta då i Vincia-teamet på 19-material som sagt nästan rullas från Dovis plats av boxen till Avincia, så att det är inga dåliga cyklar. Så nej, men hade jag varit Sarko så hade jag lätt valt Avincia utan tvekan. Då är man kvar mot MotoGP, man kan fortfarande prestera bra. Presterar han dåligt så ja, då finns det en anledning i cykeln. Presterar han jättebra så är det en anledning, och det är för att han är så himla bra. Det kan man ju spela på.
Så. Men då återstår frågan varför han slänger sig med så här uttalanden då?
Ja, och sen återstår ju frågan varför han först då gick ifrån KTM. För de är ju inte i samma situation, men det är inte långt ifrån.
Nej.
Så att, ja.
Svårt att veta utifrån,
ja,
han fullt ut.
Ja, kanske väljer Moto2, men som sagt, det ja. Där kan han ju åtminstone vara med och slåss som seger.
Mm. Ja, det klarnar väl. Det är väl den sista stora frågan. Den sista stora fören skulle jag säga. Som vi inte vet vad han,
ja,
vad han kör.
Nej, så det. Ja. Det det.
Och så har vintertesterna dragit igång. Ska vi hoppa in på den då?
Snabbis då.
Snabbis. Valencia. En dag kört.
Ja.
Yamaha. Starka. Flera Yamaha-förare.
Ja, Quartararo toppar. Nya cyklar på Rossi, nya cyklar på Vinales, lite större luftintag, ser lite annorlunda ut. Quartararo fick också lite nya grejer, testar ny kolfibersving, testar lite nya aero-grejer på sin cykel och var alltså snabbast. Ducati testar lite nytt chassi, svänger lite bättre, så Dovi, men svårt att uttyda någonting. Vi ska komma ihåg att man testar idag tisdag, man testar imorgon onsdag. Låga temperaturer, mycket krascher. Marquez kraschade. Alex Marquez kraschade ju bara efter 7 eller 8 varv, någonting sånt där, kurva 10. Han var inte den enda som gick omkull där heller, utan även Quartararo gick omkull där, och sen var det även var någon före till, jag kommer inte ihåg nu på rak arm vem det var. Så ja. En hyfsad inledning för, om vi ska gå tillbaka till Alex Marquez då, hyfsad inledning. Han slutade 2,7 sekunder efter Quartararo. Han körde 1.32,8. Och bara 400-delar då efter Stefan Bradl som var näst sist. Men Alex Marquez var alltså sist. Men en hyfsad inledning med tanke på att han missade nästan 2 timmar mitt på dagen i och med hans krasch.
Men sen brukar du också säga det, att det är väldigt svårt att utläsa någonting av tester. För man vet inte vad teamen testar, man vet inte hur mycket förarna laddar i olika tillfällen under dagen, och särskilt då om väderförhållandena är lite svårberäkneliga också. Ja.
Nej, men man kan inte tyda någonting egentligen hur det har gått. Man kan tyda vissa förare, som Alex Marquez kan man tyda, aha, hur funkar omställningen till MotoGP? Ja, men den tycker jag funkar ändå rätt bra. 2,7 sekunder är okej. Men att Marquez då är 5/10 efter Quartararo, jaha, och det säger ingenting. Inte någonting överhuvudtaget. Marquez hade även han en rejäl krasch i kurva 13. Om man lägger över från högen till vänstern direkt highside, cykeln tumlade, och det var på utvarvet med nya 2020-cykeln som den blev, som vi säger, pulveriserad.
För att betona varje bokstav. Och, ja, det kan man ju skratta åt om det går bra för föraren i det här fallet.
Ja, det gjorde han. Han gick där och skrapade upp resterna.
Ja.
Han fick inte se cykeln riktigt först, utan man såg bara de här kolfiberspåren på väg. Då såg man att den här cykeln har tumlat lite för många gånger.
Men det viktiga, det du räknar upp här med förändringar på hojarna, det som ändå tyngdpunkten måste ligga på, en stor tyngdpunkt i alla fall, är ju själva motorn. För den blir ju sen, den blir ju inte möjlig att förändra under säsong, utan när man väl har dragit igång säsongen, då är den som den är.
Ja, exakt. Och Honda testade inga nya motorer, vad som sägs i alla fall, utan det var mer chassi. Suzuki däremot, de hade en helt ny motor. Det såg man även på olika detaljer på den här motorn, att det där var en helt ny motor, och troligtvis den motorn som Guintoli redan testade i Japan. Han inte fick testa den på fredagen.
Den har redan kört.
Den har redan varit i ramen någon gång. KTM ser också lite intressant ut. Hade ett nytt chassi som såg lite ja, de har fortfarande kvar sitt rörramschassi, men det var även en annan typ av rörramschassi den här gången, tyckte det såg ut som. Lite nya delar. Ny motor också, ny elektronik, och det var massa nya grejer.
Svårt att utvärdera, låter det som för mig.
Jättesvårt. Och sen har vi ju Aprilia då, som de hade ingenting. De väntar fortfarande på sin 2020-hoj.
Ja. Ja, och det är efter första dagen, och det återstår en dag, och sen är det också ett test på Jerez lite senare. Och ja, vi lär ju ha anledning att återkomma, inte minst lär vi ju återkomma och göra någon lite större säsongssammanfattning, tänker jag, poddmässigt.
Ja, det får vi göra.
Ja.
Vi får försöka hålla i det här nu. Nu har vi börjat bra här efter 2 dagar efter sista racet.
Ja, det känns bra tycker jag. Mm. Men det var för stort. Alex Marquez och nyheten kring det var lite för stort för att släppa. Lite, ja, det var svårt. Det hade varit dumt att släppa längre tid.
Ja.
Ja.
Har vi tömt ut det?
Jag tycker att vi har gjort det. Det är, ja, det är min känsla i det här.
Ja. Yep.
Vi avrundar.
Vi gör så.
Tackar för den här kvällen är det för oss då, men tackar för den här podden och så hörs vi framöver.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.